You've seen a witness tonight of the strength.
Ni har ikväll bevittnat styrkan hos rådgivarna i detta första presidentskap. Jag står framför er och förkunnar ert första presidentskap. Vi är så eniga som ett för Jesus Kristus, Herren. Vi påminner om att tabernakelkörens utsändning i morgon bitti och mellan klockan 9:30. Söndagens morgonsession följer direkt. Vi tackar prästadömskören från missionärskolan i Provo för den vackra sången, och vi tackar talarna för deras inspirerade budskap. Och jag vill särskilt tacka missionärskören igen. Jag har en upplevelse som de kanske skulle vara intresserade av, och ni också. Jag fick ett samtal från missionsledaren, president Monson. Jag har en missionär som vill åka hem. Ingen kan hindra någon från att åka hem. Det är inte så konstigt, sa jag. Det har hänt förr. Vad är problemet? Han har kallats till en spansktalande mission, och han är säker att han inte kan lära sig spanska. Jag har ett förslag till dig, sa jag. Imorgon bitti, låt honom gå till klassen där de läser japanska.
And then have him report to you.
Och sen får han komma tillbaka till dig klockan 12 på dagen. Nästa morgon undrade jag om han skulle ringa. Han ringde redan klockan 10. Den unga mannen är här med mig just nu. Han vill att jag ska veta att han är säker på att han kan lära sig spanska. Där det finns en vilja finns det också en väg.
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir.
Jag kanske har nämnt, om jag inte redan sagt det, att efter mitt tal så sjunger kören. Avslutningsbönen kommer sedan Keith Richards, Edwards att tala. I sanning har ett konungsligt prästerskap församlat här ikväll. Det här är förmodligen den största samling prästadömsbärare som någonsin har samlats. Er hängivenhet mot er heliga kallelse är inspirerande. Er önskan är att lära er plikt är uppenbar. Era själars renhet för himmelen närmare er själva och era familjer. På många ställen är det ekonomisk kris. Arbeten förloras. Investeringar går omkull. Låt oss se till att de vi har ansvar för inte behöver gå hungriga eller utan kläder eller tak över huvudet. När prästadömet i denna kyrka arbetar tillsammans på att lösa dessa svårigheter inträffar det som liknar underverk. Vi uppmanar alla sista dagars heliga att planera klokt, att leva försiktigt och undvika stora, onödiga skulder. Kyrkans ekonomi handhas på det sättet, för vi är medvetna om att ert tionde och andra bidrag inte har lämnats utan uppoffringar, att de är heliga medel. Låt oss göra våra hem till rättfärdighetens helgedomar, bönens boningar, kärlekens tillhåll, så att vi kan förtjäna de välsignelser som kommer från vår himmelske fader. Vi behöver hans vägledning i vårt dagliga liv. I denna stora skara finns prästadömets kraft och förmågan att nå ut till andra och dela det härliga evangeliet med dem. Så som nämnts har vi händer som kan lyfta andra från egen kärlek och inaktivitet. Vi har hjärta nog att trofast tjäna Gud i våra kallelser och därigenom inspirera andra att vandra på ett högre plan och undvika syndens träsk som hotar att uppsluka så många. Ja, själarna är mycket värdefulla i Guds ögon. Det är vårt dyrbara privilegium att beväpnade med denna kunskap åstadkomma en förändring i andra människors liv. Orden i Hesekiel skulle mycket väl kunna sägas om oss alla som följer frälsaren i detta heliga verk. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Hur kan vi förtjäna detta löfte? Vad gör oss värdiga att ta emot den här välsignelse? Finns det en vägledning? Får jag föreslå att ni betänker tre uppmaningar. De gäller såväl diakonerna som högprästerna. De finns inom räckhåll för oss. En god fader i himlen hjälper oss i vår strävan. För det första, låt oss lära oss vad vi bör lära oss. För det andra, låt oss göra det som bör göras. För det tredje, låt oss vara de som vi bör vara. Vi kan gå in närmare på de här uppmaningarna så att vi kan bli nyttiga tjänare i vår Herres ögon. För det första, låt oss lära vad vi bör lära oss. Aposteln Paulus framhöll hur viktigt det är att vi anstränger oss att lära. Han sa till Filipperna, ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse i himlen i Kristus Jesus. Och hebreerna uppmanade han, låt oss då lägga bort synden och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. President Stephen L. Richards, som verkade i många år i de 12 apostlarnas kvorum och sedan i första presidentskapet, talade ofta till prästadömsbärarna och betonade sin filosofi om prästadömet. Han sa, prästadömet definieras vanligen som Guds kraft delegerad till människan. Den definitionen tycker jag är riktig. Men han fortsatte, men av praktiska skäl definierar jag gärna prästadömet som tjänande och kallar det ofta den fullkomliga planen för tjänande. Slutcitat. Jag gör det för att det förefaller mig som vi enbart genom att använda den gudomliga kraft som människan fått någonsin kan hoppas på att förstå hela vidden och vikten av denna gåva. Det är ett redskap för tjänande och den man som låter bli att använda det kan komma att förlora det, för genom uppenbarelse har vi tydligt och klart fått veta att den som försummar prästadömet ska inte räknas värdig att bestå. President Harold B. Lee, kyrkans 11:e president och en av kyrkans stora lärare, gav ett lättfattligt råd. Han sa, ni förstår att när man blir prästadömsbärare blir man Herrens ombud. Vi bör betrakta vår kallelse som att vi går Herrens ärenden. Slutcitat. En del av er kanske blyga eller tycker ni är otillräckliga att svara ja på en sån kallelse. Kom ihåg att detta verk inte bara är ert och mitt, det är Herrens verk. Och när vi går Herrens ärenden är vi berättigade till Herrens hjälp. Kom ihåg att Herren formar vår rygg så att vi kan bära den börda som läggs på den. Medan klassrummet kan verka skrämmande ibland, äger en del av den mest effektiva undervisningen rum utanför klassrummet eller utanför kapellet. Jag minns så väl den här årstiden för några år sedan. Jag såg medlemmarna inom Aronska prästadömet med iver se fram emot en årsutflykt till minne av återställelsen av Aronska prästadömet. De unga männen i vår stav reste buss 15 mil norrut till Clarkstons kyrkogård där vi besökte Martin Harris grav, ett av de tre vittnena till Mormons bok. Medan vi stod runt det vackra granitmonumentet som markerar hans grav, berättade en högrådsmedlem om Martin Harris liv och bakgrund, läste hans vittnesbörd ur Mormons bok och bar sedan själv vittnesbörd om sanningen. De unga männen lyssnade mycket uppmärksamt, rörde vid granitmonumentet, begrundade orden de hade hört och känslorna som de hade upplevt. Vi åt lunch i en park i Logan. Gruppen med unga män la sig sedan ner på gräsmattan utanför templet i Logan och tittade upp mot dess höga spiror. Vackra, vita moln fördes av den milda vinden snabbt förbi spirorna. Ändamålet med templen förkunnades. Förbund och löften blev mycket mer än bara ord. En önskan att bli värdig att komma till templet tog plats i dessa ungdomliga hjärtan. Himlen var mycket nära den dagen. Vi lärde oss verkligen vad vi borde lära oss. För det andra, låt oss göra det som vi bör göra. I en uppenbarelse om prästadömet som gavs genom profeten Joseph Smith och upptecknades som kapitel 107 i Lärarna förbunden förvandlas inlärningen till handling när vi läser: låt nu därför var och en lära sin plikt och med all flit verka i det ämbete vartill han är utsedd. Varje prästadömsbärare som är på denna station ikväll har en kallelse att tjäna Herren och att på alla sätt anstränga sig att utföra det arbete som tilldelats honom. Ingen uppgift är för liten inom Herrens verk, för varje uppgift har eviga följder. President John Taylor varnade oss: om ni inte ärar era kallelser kommer Gud att hålla er ansvariga för dem som ni kanske hade kunnat rädda om ni hade gjort er plikt. Och vem av oss har råd att ta ansvar för att det eviga livet fördröjs för en människosjäl? Om stor glädje är belöningen för att man räddar en själ, hur förfärlig måste inte deras ånger vara vars blygsamma ansträngningar gjort att ett Guds barn fått gå utan varning eller utan hjälp, så att han måste vänta tills en pålitlig Guds tjänare kommer förbi. Det gamla talesättet är sant: gör din plikt, det är bäst, och överlämna resten åt Gud. De flesta prästadömsbärares tjänster sker stilla, utan trumpetstötar, ett vänligt leende, ett varmt handslag, ett uppriktigt vittnesbörd om sanningen kan bokstavligen lyfta människor, förändra människans natur och rädda dyrbara själar. Ett exempel på sånt tjänande var Julius och Dorothy Fuseks missionsarbete. De kallades att vara missionärer på 2 år i Polen. Både Fusek var född i Polen och talade språket. Han älskade folket. Syster Fuseks var engelska och kände inte mycket till om Polen eller folket där. De litade på Herren och arbetade med sin uppgift. Levnadsförhållandena var primitiva. Arbetet var ensamt. Deras uppgift var enorm. Ingen mission hade upprättats i Polen på den tiden. Det uppdrag som paret Fusek hade fått var att bereda vägen så att missionen kunde öppnas så att andra missionärer kunde kallas att verka. Att människor kunde få undervisning, att omvända kunde döpas, grenar organiseras och kapell uppföras. Misströstade äldste och syster Fusek på grund av uppdragets omfattning? Inte ett ögonblick. De visste att deras kallelse hade kommit från Gud. De bad om hans gudomliga hjälp och de hängav sig helhjärtat åt arbetet. De blev kvar i Polen, inte i 2 år, utan i 5 år. Alla målen uppnåddes. Äldste Russell M. Nelson, äldste Hans B. Rinker och jag själv, åtföljd av äldste Fusek, träffade ministern Adam Wopatka i den polska regeringen och vi hörde honom säga, jag citerar: er kyrka är välkommen här. Ni får bygga era byggnader. Ni får sända era missionärer. Ni är välkomna till Polen. Denne man, sa han, och pekade på Julius, har tjänat er kyrka väl. Ni kan vara tacksamma för hans föredöme och hans arbete. Slutcitat. Låt oss liksom paret Fusek göra det som vi bör göra för Herrens verk. Sen kan vi tillsammans med Julius och Dorothy Fusek sjunga: min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. För det tredje, låt oss vara det vi bör vara. Paulus rådde sin älskade vän och kamrat Timoteus: var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Jag vill uppmana oss alla att be till Gud för våra uppgifter och söka gudomlig hjälp så att vi kan lyckas utföra det vi kallats att göra. Någon har sagt att erkännandet av en makt som är högre än människan själv förringar henne inte på något sätt. Hon måste söka i tro, i bön och med hopp om att finna. Ingen sådan uppriktig bedjande ansträngning lämnas ohörd. Den utgör själva trons filosofi. Gudomlig nåd åtföljer dem som ödmjukt söker detta. I Mormons bok får vi ett råd som säger allt. Herren säger: vad slags män bör ni då vara? Sannerligen säger jag er, såna som jag är. Och vad slags man var han? Vilket föredöme visade han oss genom sitt tjänande? Av kapitel 10 Johannes lär vi: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Herren sa: jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Bröder, må vi lära vad vi bör lära oss, göra det vi bör göra och vara de som vi bör vara. Härigenom får vi himmelens välsignelser. Vi inser att vi inte är ensamma. Han som lägger märke till att en sparv faller till marken kommer att erkänna oss på sitt eget sätt. För flera år sedan fick jag ett brev från en gammal vän. Han bar sitt vittnesbörd i brevet. Jag vill läsa upp lite av det här ikväll, eftersom det visar hur starkt prästadömet kan vara hos en som lärt sig vad han borde lära sig, gjorde det han borde göra och som alltid försökte vara det han borde vara. Låt mig läsa ur brevet från min vän Theron Borup, som gick bort för 3 år sedan vid 90 års ålder. När jag var 8 år gammal och döptes och tog emot den heliga anden, påverkades jag djupt av tanken att vara god och få ha den heliga andens hjälp under hela livet. Jag fick höra att den heliga anden bara höll sig till gott sällskap och att han lämnade oss om vi släppte in ont i vårt liv. Eftersom jag inte visste när jag skulle behöva hans maningar, försökte jag leva så att jag inte skulle förlora gåvan. Vid ett tillfälle, säger han, räddade detta mitt liv. Under andra världskriget verkade jag som kulspruteskytt i en B-24 bombflygplan som stred i Stilla havet. En dag fick vi veta att den längsta bombräden någonsin skulle utföras i ett försök att slå ut ett oljeraffinaderi. Anden sa mig att jag skulle tilldelas denna mission, detta uppdrag, och att jag inte skulle återvända. På den tiden var jag ledare för kyrkans grupp inom det militära. Striden stod het när vi flög över Borneo. Vårt plan träffades av attackerande plan och tog eld. Och piloten sa till oss att överge planet. Jag hoppade ut sist. Fientliga piloter sköt mot oss medan vi föll mot vattnet. Jag hade svårt att blåsa upp min räddningsflotte. Jag guppade i vattnet och började sjunka och tappade medvetandet. Jag vaknade till och ropade: rädda mig, Gud! Jag försökte blåsa upp flotten igen och lyckades den gången. Den höll mig knappt flytande, men jag rullade upp på den alldeles uttröttad. I 3 dagar flöt vi omkring i fientligt område med skepp runt omkring oss och flygplan ovanför oss. Hur de kunde undgå att se ett antal gula flottar mot en blå bakgrund är ett mysterium. En storm blåste upp och 9 meter höga vågor rev nästan sönder våra flottar. 3 dagar gick utan mat och vatten. De andra frågade om jag bad, och jag sa att det gjorde jag och att vi skulle räddas. Den kvällen såg vi vår ubåt. Vi trodde att den kom för att rädda oss, men den gick förbi. Nästa morgon hände samma sak. Vi visste att det var sista dagen skulle vara i området. Då kom maningen från den heliga anden: du bär ju prästadömet. Befall ubåten att plocka upp er. Jag bad tyst. I Jesu Kristi namn och med prästadömets makt, vänd tillbaka och plocka upp oss. Några minuter senare var den där bredvid oss. När kaptenen kom upp på däck sa han: jag vet inte hur vi fann er, men för vi letade inte. Men jag visste. Jag lämnar mitt vittnesbörd till er att detta verk som vi är engagerade i är sant. Herren står vid rodret. Må vi alltid följa honom, är min uppriktiga bön. I Jesu Kristi namn. Amen.